Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi måste prata presenteras den här veckan i samarbete med KBK Bikes vid Falugruva. KBK står för Kör bara kör, drivs av Mika Snell och du som går och köper en cykel där får ett helt fantastiskt erbjudande om du berättar för dem att du är där tack vare podden.
Stort tack till KBK Bikes.
Då säger vi välkommen till Vi måste prata till Ilan Sade.
Stort tack.
Och för de som inte vet det innan, det finns ju en liten avsnittsbeskrivning som de säkert har läst. Men du är alltså partiledare för det tredje största partiet utanför riksdagen.
Är det så? Ja, jag har inte räknat riktigt, men det så är det kanske.
Wikipedia säger det i alla fall, ja. då tror jag på dem.
Jo, men det stämmer nog. Det stämmer nog när jag tänker efter.
Det är alltså FI och Alternativ för Sverige som finns innan och sen är det då Medborgerlig Samling.
Just det. Siffrorna från 2018, just det.
Ja. Precis. Och hur bedriver man ens partipolitik utanför riksdagen? Berätta.
Man bildar opinion. Man ser till att värva medlemmar. Man ser till att finnas på platser där våra väljare och våra potentiella väljare finns. Vi har ju även några mandat i tre stycken kommuner, ska jag ju lägga till, som togs i valet 2018. Och även ett ganska stort intresse från en och annan kommunpolitiker som vill prova på att byta här inför valet 2022. Så att det växer ju. Men det handlar ju naturligtvis mycket om opinionsbildning när man inte själv sitter vid spakarna.
Vi har ju några partier som har kommit in, alltså ja, Miljöpartiet, Nydemokrati och Sverigedemokraterna som är de senaste tillskotten. Nydemokrati åkte ju ur så small om det också.
Men Kristdemokraterna är inte heller jättenya i sammanhanget om man nu har ett långt perspektiv.
Nej, så det går ju bevisen att ta sig in i riksdagen, för jag antar att det är målet.
Naturligtvis, ja.
Och vad skulle då Medborgerlig Samling tillföra som de partierna som sitter där idag inte gör?
Det är framförallt tre stycken områden som Medborgerlig Samling, kan man säga, sticker ut på. Tre stycken stora block. Och om jag ska räkna upp dem så skulle jag säga att det första området är hela det här trasslet med skatter, skatteslöseri, att se till att stat och kommun håller sig till sina kärnuppgifter. Det är ett block. Nästa block är frågan om att sätta skickligheten och vad du kan framför vem du är, det vill säga skicklighet istället för identitetspolitik. Det är ett ganska stort ämne faktiskt. Vi får väldigt mycket positiva reaktioner när att vi tar upp den kampen. Den tredje frågan som vi är unika inom är demokratifrågor. Och det låter ju som ett väldigt stort område och vi får säkert anledning att prata en del om det här i den här podden. Men i korthet, vi har ett demokratiproblem i Sverige. Vi har för lite av personliga mandat, personligt ansvar bland de folkvalda. Vi har Vi har ett ökat avstånd mellan väljare och folkvalda. Vi har partier som är som självspelande piano som inte längre är beroende av några medlemmar. De tar ju pengarna från statens skattkista. Mm. Och så vidare. Den listan kan göras ganska lång. Vi kommer ju från en annan plats än de riksdagspartier, egentligen samtliga av dagens riksdagspartier, på det sättet att vi är liksom inte ett parti som är stöpta, som är stöpt av en massa ungdomsförbundare som träffades en gång i yngre tonåren och sen har hållit på med politik i hela sitt liv. Utan vi vill på något sätt föra tillbaka demokratin till medborgarna, till folket. Stärka det folkliga inflytandet på riktigt. Och nu har vi fått en form av politikerklass istället. Efter väldigt många årtionden när det här systemet bara har rullat på.
Vi ska gå igenom alla de här tre du tar, men jag tycker vi stannar på demokratifrågorna. Och ja, det här du beskriver som politikerklass. Har du sett dokumentären om Håkan Juholt där han beskriver det här som ett klägg?
Jag har faktiskt inte hunnit göra det. Jag har så ont om tid nu för tiden. Men jag har förstått att det är en bra dokumentär. Det är många som har rekommenderat den.
Ja, men i korthet så berättar han då att de som bestämmer består idag av ett klägg som är samma personer. De bor i samma områden. De jobbar inom media, de jobbar i statsförvaltningen, de sitter i riksdagen. De kläggar omkring på röda mattor, äter snittar och dricker champagne och vi betalar.
Ja, jag brukar ofta dra liknelsen med någon form av furstehov. Att vi har någon form av hov där vi har liksom alla de här funktionerna från de gamla furstehoven. Vi har naturligtvis makthavarna, vi har levnadstecknarna, det vill säga medierna. Vi har hela hovstaten runt omkring, alla som livnär sig på att vara nära hovet. Det finns ganska stora likheter mellan det och hur läget är idag. Och det är egentligen en väldigt naturligt tillståndet i den mänskliga historien. Det blir ofta så när makt koncentreras. Det, den här folkliga demokratin och det folkliga deltagandet och den folkliga känslan av att man har en del i det gemensamma, det är ju faktiskt historiska undantag. Och de undantagen ska vi vara ganska rädda om, menar jag, därför att det har visat sig att stater som har mycket av det också brukar bli väldigt framgångsrika. Mm. Men det stämmer, det är en det är ett klägg eller en form av klass som växer fram, som går in i politiken när de är unga i ungdomsförbunden, som sedan kan då bli politiska sekreterare och tjänstemän, så småningom kanske man kan göra någon form av karriär i kommunen. Andra går direkt till riksdagen. När man blir bortvald ifrån något riksdagsmandat så kan man alltid kanske gå in i olika sidoorganisationer. Där är det lite olika. Socialdemokraterna har ju allt ifrån fackföreningarna till hyresgästföreningen till Folkets hus. De har ju liksom ett litet ekosystem där som livnär sig av våra skattepengar. Där man kan hoppa in om man nu blir bortvald till exempel från något mandat eller vill ta en paus.
Time out
brukar de ta, ja, just det. Och på den borgerliga sidan ska jag inte säga att det är så väldigt mycket bättre där. Jo, lite kanske. Socialdemokraterna är ändå en klass för sig, men det finns även liknande tendenser där. Det är bara det att där är det kanske vanligare att man går in i den här PR-branschen som är så stor i vår huvudstad. Visst, det kan ju anses vara näringsliv, men det är ju samtidigt så att vem är det som efterfrågar de tjänsterna? Jo, det är ju ofta de gamla politiska kompisarna. Det är partierna själva, det är offentlig sektor. Det är det man brukar kalla för svågerkapitalism ibland. Där finns ett klägg där också, som kanske utifrån sett på en ytlig anblick ser väldigt ser lite mer näringslivsmässigt ut. Men det är samma sak där, fast lite annat utseende på det hela.
När du säger att det saknas en folklig förankring motsvarande, ja, ur mitt perspektiv, så jag skulle ju vilja slippa bry mig om det här. Alltså jag skulle vilja jobba så att jag tjänar mina pengar, jag skulle vilja ha kvar så mycket av dem som möjligt, och skulle vilja liksom säkra min och min familjs välfärd, det blir på bättre ord, själv. Mm. Vilket gör att jag har ingen att rösta på. Kan du berätta för mig varför jag ska rösta på er?
Just för att vi vill ge dig mer verktyg att själv sköta de här sakerna och inte behöva bli beroende av det allmänna för att saker och ting ska hända. Det är ju det som är problemet med socialism, att det skapar ju beroende. Och även en alltför stor välfärdsstat skapar beroendeställning. Och det tror jag faktiskt är ett jätteproblem, inte minst för svensk landsbygd. Och det perspektivet som ofta kommer fram i din podcast här, alltså att landsbygden blir ju väldigt, kan man säga, kringskuren i sina möjligheter att de som bor på landsbygden att fatta sina egna beslut, men också beroende av statsmakten. Pengar in, pengar ut. Det där behöver slimmas en del. Sen tror jag att det här med att man känner att man måste bry sig om det gemensamma, det kommer vi nog aldrig ifrån riktigt. Även om man har en smalare stat som håller sig till vissa kärnuppgifter, så är det viktigt att folk känner någon form av gemenskap och ett deltagande i det allmänna, skulle jag vilja säga.
Men behövs staten för det, eller ens kommunen? För det har ju funnits frivilliga grupperingar och gemenskaper långt innan vi hade demokratier och kungar eller något styre överhuvudtaget. Alltså någon form av grundläggande tribalism.
Ja, vi är ju stam. Vi är liksom ett flockdjur som har organiserat sig stammar en gång i tiden. Och så småningom har ju de stammarna, kan man ju säga, vidgats stegvis. Och de har nått sin största storlek kanske då genom nationerna. När styret och den här folkgemenskapen som känner att man har liksom någonting gemensamt och ett gemensamt öde, så att säga, och ett visst tillit till varandra. När liksom den politiska nivån av styret och den gemenskapen någorlunda sammanfaller, då brukar det funka ganska bra. Jag tror inte att vi kanske ska gå tillbaka till något slags tribalistiskt samhälle där det är ju inne mer på de här lite anarkistiska tankegångarna då kanske.
Ja, alltså jag tror snarare så här att man bryr sig mer om en gemenskap man själv har valt att gå med i än en som påtvingas dig med vapenmakt.
Jo, naturligtvis. Det är ju, men du bryr dig om den du känner att du har någon form av det som man kallar identitet, alltså att du har någonting gemensamt även om du inte någonsin har träffat personen i fråga eller känner personen i fråga. Ursprunget var ju att vi människor kände dem vi var solidariska med. Vi kände till dem i alla fall. Då var det ju i det här lilla stamsamhället eller flocksamhället då. Mm. Men så småningom så har ju då nationerna då till slut också då. Nationalismen är ju någon form av idé att du har någonting gemensamt med personer som du aldrig någonsin har träffat. Och de känner samma sak i förhållande till dig. Ni delar några gemensamma erfarenheter, gemensamma kunskaper, många gånger också ett gemensamt språk. I alla fall i huvudsak. Och det har ju möjliggjort då att man har lite större enheter och kan ha ett demokratiskt system också inom ramen för de här lite större, större enheterna. Så att alltså skulle man gå tillbaka till ett system att man inte känner någon som helst solidaritet med ett större gemenskap utan bara egentligen med dem som man själv väljer. Jag tror inte riktigt att det har bevisat sin
förträfflighet. Nej, och det tror verkligen inte jag heller. Jag tänker bara att nu blir man ju avtvingad ganska mycket av det värdet man skapar för att dels distribueras till människor man inte känner, men framförallt så försvinner det ju väldigt mycket omkostnader i en stor statsapparat.
Ja.
Vilket leder oss in på den första du sa skattefrågan där.
Ja. Ja.
Berätta lite om inställningen till den.
Ja. De hänger ihop faktiskt alla de här tre blocken på olika sätt. Men när det gäller skattefrågan så skulle jag ju säga att vi har också där att det finns ett demokratiskt problem. Folk gillar inte när statskassan läcker till alla möjliga konstiga ändamål när grunduppgifterna inte fungerar som de ska. Vi vill att grunduppgifterna ska fungera som de ska och alla andra ändamål kan hanteras i det frivilliga civilsamhället istället.
Och vilka är då grunduppgifterna enligt din syn att se på det?
Grunduppgifterna enligt mitt sätt att se på det. Först och främst så behöver vi ju ha säkerhet. Det betyder ju ett försvar och inre säkerhet i form av poliskår, rättsväsende. Vidare behöver vi ha infrastruktur som funkar. Vi behöver ha utbildningsväsende, vård och omsorg, vissa grundläggande socialförsäkringar, möjligen framförallt en är väl, tycker jag, ganska viktig att staten har någonting med att göra, och det är ju sjukförsäkringen. Och nu har jag säkert missat något område, men där någonstans tar det stopp. Det är liksom en hård kärna. Ja, möjligen då omsorg, äldreomsorg grundläggande. Men jag tror mycket mer kan göras också inom vissa av de här områdena från familjers sida och privat för att förbättra det hela. Men i grund och botten, det först och främst så måste vi ju ha trygghet och säkerhet. Och där fallerar det ju nu.
Ja, det skjuts rätt mycket just nu.
Ja. Så att när inte det funkar, men man samtidigt slänger pengar på allt möjligt, det får ju folk att bli förbannade. Och då tänker folk, hur går det till att det blir på det här sättet? Varför blir det så här egentligen? Ingen vill ju ha det på det sättet, verkar det som, när det kommer till krita, men ändå blir det så.
Jag anar att tjänstemannansvar kommer komma upp som en av punkterna för att åtgärda det här.
Ja, det är ju inte alena saliggörande på något sätt, men det är väl en del i att få ett starkare personligt ansvar i styret av landet. Att tjänstemän, som framförallt då tjänstemän på höga befattningar, har ett visst ansvar som innebär att det inte bara är tjänstefel som är liksom det enda som man riskerar. Det finns ju idag brottet tjänstefel då ju.
Men det ska vara ganska grovt.
Det ska vara väldigt grovt. Det är väldigt ovanligt att döms ut tjänstefel. Många gånger så är problemet för oss enskilda och för företagare att det kanske inte alltid att beslut fattas som det är fel, utan det många gånger är det ju icke-beslut ett problem, att saker och ting drar ut på tiden, att saker och ting läggs liksom i träda. Det är ett jätteproblem för många. Så att i många gånger är det inte bara att vi får inte ha ett system som gör att det blir någon form av folk blir skotträdda inom förvaltningen, att man inte vågar liksom skjuta till slut. När det blir fel så måste det finnas möjlighet för enskilda att få skadestånd, generöst skadestånd. Det stora problemet idag är många gånger att det blir en massa icke-beslut. att saker och ting dröjer.
Skulle inte tjänstemannansvaret kunna påverka det i en negativ riktning, att man blir rädd för att ta beslut för att man kan få stå för konsekvenserna?
Ja, om tjänstemannansvaret utformas på så sätt att även dröjsmål är att tjänsteman ska se till att saker och ting inte bara dröjer och dröjer så att företagaren till slut går i konkurs för man fick inte det där bygglovet, eller att man den enskilde liksom skadas för att den här verksamheten som man sökte tillstånd för hinner liksom att förtvina innan tillståndet kommer. Det har man tjänstemannansvar som även gäller icke-beslut, så bör det väga upp.
Ja.
Men återigen, det handlar ju inte bara om att bestraffa, utan det är ju mer att tydliggöra vem är det som är ansvarig för saker och ting, och att framförallt då sätta någon form av delegationsordning i myndigheterna också, så att om det är så att en tjänsteman på verkstadsgolvet, höll jag på att säga, som inte då har så mycket inflytande, upplever att saker och ting inte funkar, att det går uppåt i organisationen då, en larmsignal, så att de högsta cheferna ska liksom inte kunna skylla ifrån sig.
Nej, för så är det. Alltså, de som är i frontlinjen är ju sällan de som har tagit beslutet. Jag har mycket sjukvårdspersonal och poliser i släkt- och bekantskapskrets, och de möter ju medborgarna när medborgarna är som mest utsatta, och de tycker inte att de räcker till, men de har inte möjligheten att göra ett bra jobb just nu.
Nej, precis.
Problemet som jag ser det då är att de enda som kan ändra på det är de som sitter i den här ofantliga sektorn och liksom bevakar sina egna positioner.
Mm.
Det kommer ju ta tid att få ordning på det här, om det ens går.
Mm. Jag tror att det går, men det kan ta en lite tid. Det finns många kompetenta tjänstemän också i svensk förvaltning, det är inte det. Men
oh ja,
här finns en hel del systemfel, och att det viktiga med tjänstemannansvaret, som när det väl kommer på plats bättre än det vi har idag, som är ju nästan obefintligt, det är ju att är man hög chef så ska man liksom inte kunna skjuta ifrån sig ansvaret, utan tjänstemannen så att säga på golvet måste kunna larma uppåt om någonting inte funkar.
Trappen ska städas uppifrån, helt enkelt.
Ja. Sen kan det ju också drabba vanliga tjänstemän också. Det är ju inte så att en chef är ansvarig om det är någon vanlig tjänsteman som missköter sig och chefen har gjort vad den kan. Men det gäller ju att det jag menar är att om en vanlig tjänsteman tycker att det här inte, det är ohållbart, man räcker inte till, det här tar för lång tid, så behöver det lyftas uppåt, och då går ansvaret vidare uppåt också.
Det du beskriver ju är hur det funkar i vilket företag som helst.
Mm. Mm. Återrapportering uppåt, det är ju en helt grundläggande. Funkar inte det så har ju inte ledningen någon kontakt längre med vad som händer.
Är det då vi kommer in på skicklighet istället för identitet?
Ja, möjligen.
Berätta vad ni menar med det.
Ja. Det finns i Sverige idag ett slags, om jag ska vara lite provokativ, så kan jag säga att det finns ett slags offermentalitet. Att det är en tävlan nästan om vem det är mest synd om av hela grupper, kollektiv, som kollektivt är förtryckta av andra enligt deras egen, inte enligt allas påstående utan enligt vissa självpåtagna företrädares uppfattning.
Mm.
Den tävlingen är inte sund. Vi befinner oss nu i ett läge där många västländer, jag upplever att många västländer, i synnerhet Sverige, är på något sätt på dekis, lite på väg utför. Vi behöver på något sätt lyfta oss lite i kragen. Vi har Kina som en stark växande makt i öster. de måste ju skratta åt vad som pågår i många västeuropeiska länder med som verkar liksom förstöra sig själva inifrån med att tävla i vem det är mest synd om liksom, för olika grupper. Och ett problem här är då att om man börjar titta mer till vem folk är och vad de har för personliga medfödda egenskaper än vad de är duktiga på och att rätt kompetens kommer fram, då kommer ju till slut landet att prestera sämre. Och landet kommer att delas upp mer och mer i en massa underidentitetsgrupper som bekämpar varandra mer och mer. Det där är
ganska mörkt.
Det är ganska mörkt och det knyter ju såklart an till också ett naturligt tillstånd i mänsklighetens historia. Det är att man delar in sig i mindre grupper och börjar bli liksom lojal mot dem och det offentliga blir bara ett enda stort slagfält liksom, istället för att försöka främja kompetens och skicklighet över gränserna. Och så får det väl vara, så är det då någon grupp som är lite överrepresenterad inom vissa områden, så beror det då kanske på att den gruppen av någon anledning har mer kompetens där då. Inte att den gruppen nödvändigtvis förtrycker den andra gruppen.
Nej, det där är spännande när man diskuterar med om jag säger, jag är kompisar i princip över hela det politiska spektrat. Jag betraktar mig själv som banjohöger, men jag vet inte om jag är så jävla mycket höger. Men just när det kommer till, nu tappar jag bort mig vad jag tänkte. Jo, men så här, när man pratar med folk som är på vänsterkanten så tycker de att allting är politik. Mm. Och när man pratar med folk som betraktar sig som lite mer höger eller konservativa eller vad man ska kalla det, så vill de ha så lite politik som möjligt i sitt liv. Och det blir svårt att gå ut och jag tror att det var Jordan B. Peterson som sa att det blir svårt med ett konservativt demonstrationståg med skyltar som ta det lugnt nu och inte så mycket och det blir svårt att vara radikal.
Jo visst, vänsterideologin är ju lite av en transformerad religion.
Och den är väldigt utopisk i alla fall.
Ja, och det gör ju att det är lätt att kanske då agitera och måla plakat. Medan då högern knyter kanske mer an då framförallt den mindre, alltså det finns ju olika varianter kanske också av det som vi kallar höger. Men om vi ska se den lite mer förnuftskonservativa delen som är ändå ganska stor, så är väl den sidans syn är ju att sådana här utopiska idéer slutar i stort sett aldrig bra. Låt oss, som du sa där, ta det lite lugnt och bygga ett samhälle på erfarenheter av hur människan funkar och på att vissa en hel del seder och bruk kanske har sina syften. Att man kan inte riva allt på en gång. Man kan reformera, men man kan inte kasta allt över ända.
Nej, och sen är det ju så att människor är ju väldigt, väldigt olika. Även liksom inom ett så pass, i alla fall hyfsat homogent land som Sverige, så finns det folk som tycker jättediametralt olika. Och inget behöver ju vara rätt eller fel av dem. Mm. Och att då påtvinga någons synvinkel på den andra, att men nu måste du leva efter den här regelboken som jag har dragit upp. Jag tror inte det är bra alltså.
Nej, det är väldigt totalitär syn på saker och ting. Och jag tycker ju också att det finns sådana starka totalitära drag i mycket av vänsterideologin. Att man går in i det personliga, som du var inne på där. Allting blir politik. När allting blir politik betyder ju det att staten har inte bara kanske en rätt utan till och med en skyldighet att gå in och rumstrera i saker som kanske borde ligga inom den privata sfären. Medan jag vill slå ett slag för för det borgerliga. Det typiskt för det borgerliga i min uttolkning av det begreppet är att man drar en skiljelinje mellan privat och offentligt. Och ger folk en frihet i att leva sina liv som man vill så mycket som möjligt. Så länge man beter sig anständigt i det offentliga och mot andra. Ja, helt enkelt en ganska enkel gyllene regel som nästan blir liksom omvänd i den vänstervarianten och vänsterns syn på samhället. Därför så brukar jag säga att jag är livsstilsliberal men samhällskonservativ. Men det menar jag att jag, när det gäller livsstil så får folk, låt tusen blommor blomma, låt folk leva. Men samhället måste ha någonting som knyter ihop det. Och erfarenheter visar att vi liksom, nationen är en viktig gemenskap. Vi behöver en ordentlig bildningsväsende. Vi behöver en försvarsmakt som kan tuffa till sig när det behövs. Sådana saker som är mer förknippar med det konservativa. Men på en mer liksom kollektiv nivå då.
Mm.
Vad var det mer jag tänkte på? Jo, det var en annan sak jag kom att tänka på. Det här med att sätta skicklighet före börd, säga var man kommer ifrån. Det är ju historiskt sett verkligen inte någonting som är höger nödvändigtvis.
Nej, det är sunt förnuft.
Det var ju en ganska radikal idé en gång i tiden. Det var ju snarare vänster, men tiden när man hade en massa ärftliga privilegier.
Någon slags skråväsende liksom.
Visst, adelsväsendet och hela den biten. Det var ju snarare en vänsterfråga. Att det var ju det som var radikalt en gång i tiden. Att säga att det spelar väl ingen roll om det är en man eller kvinna eller en arbetare eller en adelsman eller vad det är, bara personen är skicklig som bara den inom det här området. Man konkurrerar med skicklighet. Det var ju mer åt det vänsterhållet en gång i tiden. Så för 100 år sedan kanske jag inte alls hade velat beteckna mig själv som höger. Förmodligen inte.
Nej, för vänstern och kanske kanske framförallt socialdemokratin har ju gjort jävligt mycket bra för det här landet de senaste 100 åren. Det går ju liksom inte att ta bort. Men jag tror inte att man kan applicera en manual för 1921 på 2021, då tror jag att det blir fel.
Den tidiga socialdemokratin hade jag, kan jag ställa upp på, hade en hel del idéer som var bra för. Den svarade mot akuta behov och akuta problem just vid den tiden. Och då talar jag kanske från sekelskiftet 1900 fram till andra världskriget eller så.
Ja, industrialiseringen egentligen.
Ja, eller egentligen, den hade ju börjat några årtionden tidigare, men de problem som följde med industrialiseringen, man uttrycker det så. Och det var ju politisk oro i Sverige just efter 1900. Det var ju till och med lite anarkistiska, de var något bombdåd här i Malmö vill jag minnas. Många länder upplevde väl en viss oro. Sverige som hade ganska stora klassklyftor, om man nu talar om ekonomiska sådana, var ju faktiskt, det fanns ju en risk för att det skulle uppstå stor politisk oro. Socialdemokratin gjorde ju då genidraget att man kastade ut kommunisterna och istället anammade den konservativa idén om någon form av nationell sammanhållning, folkhemmet. Och inom ramen för det skulle man kunna lagstifta om en del rättigheter och utöva viss fördelningspolitik. Så att den tidiga socialdemokratin var en annan femma. Men sen hände det ju en del under efterkrigstiden.
Du tar det där ordet fördelningspolitik i munnen med en viss ton av avsmak, va?
Ja, det har ju väl en viss ton av avsmak, ja. Därför att vi vet ju alla att det har ballat ur. Men,
fast vet alla det? Alltså jag tycker som den här 900 000 kronors My Little Pony-statyn i Malmö nu.
Just det.
Varför har ingen fått avgå på grund av den? Och för er som inte vet det då, så var det i samband med Pride, så la man nästan 1 miljon på en tillfällig staty.
Ja, och då poserat lite framför den på bild. Och jag tänkte, ja, och det var, alltså grejen är att det här är 900 000. Det är en liten piss i Mississippi, naturligtvis.
Ja, det är ett par årslöner för Svensson.
Men det är ett par årslöner för en undersköterska. Och en gång i tiden så fanns det en sosse som sa, han var för övrigt härifrån Malmö, han sa ju att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.
Och det är bara att skriva under på, rakt av.
Ja, och samtidigt så vet jag att Malmö stad har sagt nej till ett annat konstverk som skulle kunna finansieras med hjälp av donationer, som i mitt tycke är dessutom mycket snyggare.
Låt höra.
Ja, nej, men det är en historia om att man skulle en konstnär här, eller en arkitekt är han faktiskt, som gjorde en skulptur som skulle vara någon form av pandang till den lilla havfru i Köpenhamn, alltså lilla sjöjungfrun.
Ja, ett eko på andra sidan sundet.
Ja, fast en manlig variant och som sitter och tittar ut över havet, och det skulle vara en gedigen staty i gjutet brons. Det enda som Malmö stad skulle behöva göra är att, om de nu inte tycker att det här är allt för hemskt, så skulle de medge en plats. Låta den här statyn få vara någonstans längs kustlinjen här. Det finns ganska mycket kustlinje i Malmö, så det borde inte vara något större problem. Men då kom svaret från Malmö stad att nej, man tycker att det finns för många manliga uttryck inom konsten i Malmö. Så därför säger man nej till detta. Men en liten My Little Pony med glittrande man, det som Malmö stad betalar istället, det säger man ja och amen till.
Jag har två döttrar på 4 och 6. De älskar den där statyn.
Ja, det tror jag det. Där alla ungar älskar den. Så att jag har... Men det är kanske inte så att vi behöver ha skattemedel för att betala det.
Nej, och, vilket leder mig in på något. Jag lyssnade på ert... avbröt jag.
Nej, det är lugnt. Jag skulle säga det är två saker. Dels det här med skattemedel och dels det är en annan sån här större fråga som jag tycker knyter an till de här sakerna vi har pratat om. Det är ju att jag tycker att samhället de senaste årtiondena går allt mer i någon slags infantil riktning, att vi liksom gör, vi kan inte skilja mellan barn och vuxna längre. Vuxna ska bli mer och mer bete sig som barn och vice versa nästan i vissa situationer, många situationer. Och det är väl också ett uttryck för det. Alltså en staty i gjuten brons, nej, trots att den inte kostar Malmö stad någonting, men en plastig polle liksom är i regnbågens färger. Det ska vi satsa på. Nu, vad vill du säga om Almedalen?
Jo, jag lyssnade på. Ni pratade om myndigheter, om man ska knyta ihop det här. Det finns alltså i Sverige någonstans mellan 400 och 600 myndigheter beroende på hur man räknar.
Ja, i den siffran har du då i så fall med alla domstolar och förmodligen alla ambassader och konsulat.
Och högskolan också. Så det, ja. Och jag vill inte lägga ner alla ambassader och konsulat. Men vi har två myndigheter som sysslar med slöjd.
Ja, det finns ju en styrelse för hemslöjdsfrågor eller vad den heter.
Mm.
Myndigheten för hemslöjdsfrågor, ja. Gillar du slöjd?
Ja.
Men det är ganska stort i Dalarna, va?
Ja, då kan jag ut och tälja en trägubb om det behövs.
Det är så.
Men jag tänker inte söka bidrag för att göra det.
Nej. Nej, men vad bra. Då kunde ju hembygdsföreningar som söker stöd och hembygdsmuseer som söker stöd i lokalsamhället, inte minst i bygder som din, lär väl kunna klara av det där på egen hand.
Jag tycker det, i varje fall om alla slipper finansiera kanske hälften av de här myndigheterna via skattsedeln.
Mm. Då får man ju lite några kronor över.
Det var, var det du som sa det, eller var det Henrik Jönsson som sa det i Almedalen där, att det är inte bara det att de här myndigheterna kostar pengar, utan det sitter ju högskoleutbildad personal där och gör ingen nytta.
Mm. Det där är ju också ett litet ekosystem, det vill säga att vi, det gör ju att vi utbildar folk i högskolor och universitet så att som sen behöver få jobb, och då får de jobb på myndigheter. Så att vi utbildar folk, för jag vet inte riktigt vad de skulle kanske få jobb inom, om man nu är genusvetare eller vad det nu är för någonting, om man ska raljera lite. Så att det där systemet på något sätt löser det där självt genom att först så utbildar vi dem och sen så anställer vi dem själva också, för det är ingen annan som vill anställa dem. Eller så kanske de fortsätter inom den akademiska världen så att man kan producera nya såna här personer. Så det går runt där, ja. Det är en riktig karusell.
Vad gör vi åt det då? Eller vad gör ni? Så här, ponera att ni får 51% i nästa val. Vad gör du?
Vi hade tänkt att lägga ner ungefär en fjärdedel av alla förvaltningsmyndigheter. Enligt det vi gjorde ett grundarbete inför valet 2018 där vi gick igenom varenda en och tittade på om det är myndighet som är nödvändig när vi tillämpar våra kriterier på det hela.
Och vilka var det då?
Det är ju att vi vill inte ha ideologiproducerande myndigheter eller identitetspolitiska myndigheter och liknande. Det där hör till politiken, till föreningslivet, till det fria civilsamhället. Det är inte myndigheter som ska hålla på med det. Mm. Sen har vi ju ett gäng myndigheter som tangerar mycket av sånt som pågår inom högskola och universitet. Myndighet för kulturanalys och myndighet för trafikanalys och myndighet för studier av arbetslivsförhållanden. Nu säger jag inte exakt vad de är riktigt de rätta namnen. Jag kommer inte riktigt ihåg varenda bokstav där. Men de finns, de jag nämnde, va? Mm. Som exempel. Och de uppdragen kan ju med fördel skötas av högskola och universitet, och fördelen blir ju då dessutom att det finns bättre förutsättningar att få fri forskning inom området istället för stenhårt statligt styrd forskning. Och sen har vi den tredje varianten, och det är ju myndigheter som visserligen kan vara nödvändiga men som kanske inte måste vara helt självständiga utan som kan gå upp i befintliga myndigheter. Man kan slå ihop en del, för en del myndigheter kan hålla på med saker som delvis är nödvändiga och delvis inte behövs. Och tar man bort det som inte behövs, då blir myndigheten väldigt liten. Och ska den då sitta med egna lokaler och egen administration och egna sekreterare och egna kommunikatörer. Ja, just det, kommunikatörer ska vi ju i och för sig ta bort helt och hållet. Men du vet, det blir en del administration ändå, overheadkostnader. Då kan man ju kanske då slå ihop en del myndigheter. Så att om vi ska börja bara ta några exempel, för nu undrar kanske lyssnarna vad jag pratar om. Och om vi har några ideologiproducerande myndigheter så har vi ju till exempel Jämställdhetsmyndigheten, till exempel Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi har Myndigheten för stöd till trossamfund. De där myndigheterna, de två sistnämnda, är ju myndigheter som kanske inte har jättelika kanslier som producerar ideologi, men de skänker pengar till, våra pengar alltså, till organisationer som gör det jobbet.
Och de väljer vilka organisationer de skänker pengar till.
Ja, naturligtvis. Så att...
Men Jämställdhetsmyndigheten, Ilan, är du emot jämställdhet?
Nej, det är jag är naturligtvis för jämställdhet. Men
jag kan ha varit lite raljant i min frågeställning för de som missade tonfall.
Men vi har väl, hur länge har vi haft den? Jag tror vi har haft den i några år nu. Det är en myndighet som ägnar sig åt att främja en viss politisk uppfattning om vad jämställdhet är. Jämställdhet i min värld är just det vi pratade om för 10 minuter sedan, att skicklighet går före vem man är i alla lägen. När det gäller offentliga befattningar och även inom näringslivet är det en väldigt god idé att ta folk som är bra på vad de håller på med. Det är liksom en grundbult, medan de här intersektionella perspektiven som ju genomsyrar jämställdhetsmyndigheten till exempel och mycket av vår statsförvaltning i övrigt, eftersom identitetspolitiken har ett sånt grepp om den. Där menar man väl att olika utfall mellan män och kvinnor till exempel i vad man väljer för yrke, vad man har för intressen och så vidare, det är att det är någonting som är beror på rangordning, på förtryck, på normer som behöver bekämpas på olika sätt. Och så gör man ju det. Man ser väl till att förskolor och så, redan i den åldern ska man försöka tvinga på pojkar att göra mer av detta och flickor mer av detta och så där, istället för att bara chilla lite och tänka liksom, ja, alltså jag, det finns något som heter normalfördelningskurva. Ja, de flesta, man kan hålla två bollar i luften samtidigt. De flesta pojkar tycker väl att det är roligare att slåss med pinnar än att leka med dockor. De flesta flickor tycker att det är roligare att leka med dockor än att hålla på att slå pinnar i huvudet på varandra. Sen finns det flickor som tycker att det är roligt att slåss med pinnar. Och jag tycker det är fantastiskt kul att de flickorna hittar, liksom, kan hänga med pojkarna och göra med det. Och vice versa, pojkar som tycker att det är kul att leka med dockor. Men jag menar, det är liksom konstigare än så är det ju inte. Det man möjligen behöver vara uppmärksam på är ju att de som avviker från det som är det vanliga, att de inte blir utsatta för mobbning och liknande. Att de får lov att göra det. Men det betyder ju inte att bara för att det finns en någonting som är normalt i betydelsen vanligt förekommande, att det per automatik är fel. Att det måste vara exakt jämnt fördelat med de som slåss med pinnar och de som leker med dockor. 50-50 liksom. Och har vi inte lyckats med det, då har vi misslyckats. Den synen på jämställdhet verkar ju råda i svensk statsförvaltning. Och jämställdhetsmyndigheten är väl kronan på verket när det gäller den synen.
Och vad jag förstår är den synen på jämställdhet också vetenskapligt motbevisad. Gång på gång på gång.
Ja, det är väl bara att titta på hormoner och biologi och sånt där. Det visar sig att det har en viss betydelse.
Fast det där är intressant. Nu, då kommer jag in på det här med åsiktskorridoren. Att nämner man biologi så inom 10 minuter har någon börjat prata rasbiologi.
Jaha.
Att de anklagar den för att, jaha, du menar så? Nej, det sa jag inte. Men alltså så här, jag skulle gärna vilja ha någon i podden som säger emot mig. Alltså någon som hävdar att det är ingen skillnad på pojkar och flickor. Så här, har du träffat pojkar och flickor? Det ser väl att det är skillnad. Men det är liksom ingen som säger emot det. Det vanligaste argumentet jag får då över mellan skål och vägg, det är det här att ja, men det är större skillnader inom könen än mellan könen. Och det, ja, men det är väl klart det. Alltså i vikt, styrka, hastighet, IQ, det är jättestor skillnad inom könen. Men det är också skillnad på normalfördelningskurvorna på dem. Det pågår en stor debatt nu inom styrkelyftssfären som nu har en... Nya Zeeland kommer ju skicka en transkvinna till OS i tyngdlyftning. Och ursäkta uttrycket, men det är ju fan vansinne.
Jo, jag känner till det. Det är ju, inom idrotten så kommer ju damidrott på elitnivå att...
Det kommer inte finnas.
Det kommer ju att förstöras fullständigt, därför att det blir svårt kanske att motivera kvinnor att satsa stenhårt på elitnivå om man ändå blir omsprungen när det kommer till de riktigt stora tävlingarna av en person som har fötts in i det motsatta könet och har med sig de fördelarna rent biologiskt eller anatomiskt.
Och att den frågan då drivs av de som anser sig vara jämställdhetsförespråkare, det får inte jag ihop.
Nej, men det blir ju kortslutning i systemet på något sätt. Och det ser man väl lite inom vänstern om man uttrycker det. Jag tycker inte om att använda ordet vänster och höger. Och så där, men nu, för att generalisera lite. Så, visst, inom vänstern så verkar det ju finnas någon slags litet inbördeskrig nu då, mellan de som plötsligt kommer på att amen, det här med att prata om kvinnor och män kanske inte är så dumt ändå. Därför att det är ju ändå det som har lett till vissa jämställdhetsframsteg och så vidare. Och så blir de påhoppade av de som menar att det skulle vara transfobiskt att konstatera sådana saker. Men det är också återigen att man inte kan skilja riktigt på saker och ting. Hålla flera tankar igång samtidigt.
Jag ser det så här. Det är som om man har en granntomt i ett villaområde. Och så har man ett staket emellan. Då ställer man sig vid staketet och pratar med sin granne. Finns det inget staket emellan så är det lite otydligt var gränsen går. Då står man, i varje fall som svensk, oftast på 8 meters avstånd och skriker åt varandra istället. Men har du det där staketet? Alltså, men så här, majoriteten är ju då cis, eller vad ska vi kalla det?
Mm.
Det är alltså att man identifierar sig som det könet man föddes som.
Mm.
Och det är ju majoriteten.
Mm.
Och ska man då få förståelse för de som balanserar på staketet, då måste man veta vad som finns på de olika sidorna.
Mm. Jo, det finns en del paradoxer också när det gäller just könsbytesfrågan och som har blivit ganska brännande ju, framförallt när det är väldigt unga barn och så som ska genomgå operationer och så vidare. Nämligen att å ena sidan så säger många inom ska vi säga vänster eller rörelsen eller
nu vägs det ord här, så hör jag.
Ja, eller jag försöker liksom se vilka är det som står för och driver de här frågorna. Nej, men det kan ju vara det är ofta ett vänsterperspektiv på det hela, men många säger ju sig stå för ett slags då å ena sidan då och ett queer-perspektiv.
Det har jag aldrig fattat.
Man har lagt till ett Q då i den här långa förkortningen av personer som då antingen då har sexuella läggningar eller då könsidentiteter som då inte den stora majoriteten har, va? Alltså homo, bi, trans. Så där har man lagt till Q. Så för queer. Och det ska ju då vara ett slags perspektiv på saker och ting som jag faktiskt, nu kanske många sätter kaffet eller ölen i halsen, men som jag tycker är lite intressant. Alltså jag tycker liksom att saker och ting behöver inte vara så kategoriserat att när det gäller de här sakerna. Vi är så glada att sätta sådana här identiteter i fasta liksom normer och fack, va? Och så säger man då så att det ska vara lite tillåtet för en kvinna att kunna bete sig som en man och vice versa, va? Och det är väl mycket av det som queer står för, alltså det sociala. Men å andra sidan så har man ju plötsligt en väldigt biologistisk syn på det här då, ja, om det nu är otroligt viktigt att i tidig ålder se till att ett barn som identifierar, som verkar identifiera sig med det andra könet mer än det man föddes in i, att man ska byta kön rent fysiskt.
Alltså du pratar om pubertetsblockerande hormonbehandling och så vidare.
Jag har lite svårt att få ihop det, för att jag tycker det strider lite mot varandra det där. Det ena, plötsligt så blir ju biologin jätteviktig.
Ja, och det blir återigen, jag hamnar in i den här, kan det vara någon slags pastisch av hur motståndet ser ut till det här, eller motståndet till min syn på det hela, är att det är samma människor. Så här, kön finns inte, men nu måste jag byta.
Ja, där har du ju det jag försökte säga, lite krångligare väg. Du fångade det väldigt bra. Det finns inte, men jag måste ju byta.
Och det du pratar om, det här med queer, alltså, gör vad fan du vill. Alltså, jag kunde inte bry mig mindre. Det är därför jag hamnar i det här, vad ska jag säga, när man skriver att man är liberalkonservativ på Twitter, så brukar man få så här, de går inte att kombinera. Bara, jo, det går jättebra. Så här, jag tycker att du ska få göra precis vad du vill, och jag tycker att jag ska slippa betala för det. Klart.
Jo, ja, men det är klart att det går att kombinera. Det är därför att världen är inte... De som säger det har ju inte förstått att man behöver olika perspektiv på saker och ting. Vi har en verklighet, vi har en historia, vi har liksom en mänsklighet här på jorden, och vilken typ av idéer. De här två idéströmningarna kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Så att det att sitta och säga liksom att men liberalismen har ju vissa principer här och konservatismen har vissa, och de krockar ju. Ja, men det kanske de gör, men då balanserar ju de varandra. Det handlar ju om att skapa en form av balans.
Och de kan ju appliceras på olika delar av samhället.
Och appliceras olika, och jag, och det låter lite som du också då, kanske har kanske någon grundsyn om att jag kan vara väldigt liberal när det gäller liksom vad folk ska få göra i sitt privatliv, men jag kan ha en konservativ syn på mänskligheten i stort och lite så här, och hur staten ska fungera. Medan det finns lite de som kanske mer åt det värdekonservativa hållet, och det som Kristdemokraterna delvis står för och kanske stod för ännu mer tidigare, att man är mer så att säga konservativ i livsstilsfrågor och så vidare. Det finns olika blandningar, olika varianter, men så är det ju när det är en ganska stor idéströmning.
Men är det inte det som är spännande med livet, att folk är olika? Tänk om alla var likadana. Fy fan vad tråkigt.
Mm-hmm. Ja.
Och men om det dyker upp en skäggig kille i kjol och läppstift på krogen, ja men jaha, okej. Okay. Ja, jag skulle nog gå fram och prata till. Ja, vad håller du på med då? Eller kanske inte så konfrontativt. Men du förstår vad jag menar, att ja, jag är intresserad av olikheter.
Mm. Ja. Nej, men jag är enig med dig. Det är intressant. Det är kanske inte alla som tycker det är lika intressant. Sverige är ju som bekant ett land som där det finns en viss försiktighet inför olikheter.
Jo, men låt dem gå på en annan pub då. Alltså, men de måste ju också få finnas. Alltså de som inte vill ha olika. De som vill gå till samma pub med samma människor varje år, varje dag. Varje lördag, man kanske inte går på puben varje dag, men varje lördag, varje år. Gör det. Alltså jag bryr mig inte. Gör vad du vill. Pussa vem du vill, gifta med vem du vill, rök vad du vill. Gör vad du vill hemma hos dig. Istället lever vi någonstans där jag måste ringa staten och fråga om vad jag får bygga på min gård.
Jo, ett fritt samhälle brukar klara av att lösa de där sakerna hyfsat ändå. Även om det kanske inte från statens sida alltid är att alla de här undergrupper och subkulturerna har det stödet som de behöver. Här i Sverige tror jag för mycket på att om inte staten erkänner och gör det till någon form av nationell politik och håller på, ja, nu kommer det här med politiken in i bilden igen då, va? Och staten ordnar och flaggar regnbågsflaggor hela tiden överallt dygnet runt och allt vad det nu kan vara. Om inte vi gör det, då kommer liksom det bli fascism imorgon. Men det är inte riktigt så det är. Det finns länder som jag kan ju, ett, det är mitt landet där jag är född i, Israel, va? Där, som är ett väldigt paradoxalt land på många sätt, därför att du har en statlig, på statlig nivå så kan det vara ganska svårt, och även för vanligt sekulärt folk liksom. Men det är ändå en väldigt sprudlande kultur inom det sekulära området. Det är väldigt tolerant när det gäller homosexuella och så på. Men det är lite som USA, samma sak där. Du har liksom alla möjliga varianter inom ett och samma land. Skillnaden mellan Israel och USA är ju att Israel är en liten plätt, landplätt på jorden där alla liksom hela tiden konfronteras och frotteras med varandra. Så det slår ju lite mer gnistor kanske. Men i USA har man ju liksom, ja, det finns mormoner som bor på ett ställe liksom i Utah eller vad det nu är. Och kör sitt där. Och då har Amish på något ställe. Och sen så har vi liksom hela stadsdelar i Florida där det är bara massa gays utan tröjor som åker rullskridskor hela dagarna. Alltså det är liksom, allting finns.
Mm.
Och på federal nivå i USA så kan det ändå, jag menar, där finns ju nog först ju en debatt många gånger och drivs en politik som många svenskar uppfattar som väldigt så här konservativ och liksom inte helt enligt vår värdegrund, om jag uttrycker det så. Men abortfrågan är stor i USA och där finns en hel del kristen höger och så här som kanske uttrycker sig rätt plumpt när det gäller sexuella minoriteters rättigheter och så där. Men hör och häpna, det funkar ju ändå många gånger i lokalsamhället där, därför att den federala nivån eller politikerna har inte riktigt den kontrollen över människor. Så lärdomen är ju liksom att det funkar, sådana här saker brukar ändå lösa sig i fria samhällen. Sen tragedin med USA just nu är ju att det verkar som att det infekteras mer och mer av de här extrema identitetspolitiska idéerna, tyvärr.
För er som vill prata mer eller lyssna mer på USA kan jag rekommendera avsnitt 12 med Peter Siebner som bor i just nere i Florida där. Det var intressant att höra hans syn på det hela. Så här, jag kan inte låta bli att prata media med dig. Hur tycker du media behandlar Medborgerlig Samling?
Etablerade media behandlar väl oss med stor tystnad framför allt. Jag hör ju många kommentarer om att men ni måste synas mer, ni måste synas mer. Jo då, det måste vi. Men vi jobbar ju systematiskt, ser till att bli fler, försöker bygga organisation och folkrörelse. Så kommer det i sinom tid. Men det är väl framförallt tystnad som är den vanliga reaktionen.
Jag tycker att medieklimatet, jag är väldigt intresserad av det och jag tycker att jag ser hur det börjar ändras framför våra ögon. Du har kanske framförallt Kvartal och Bulletin som nu liksom river upp en del sår hos gammal media. Och jag tycker det är lite roligt. Så är de väldigt dåliga på att granska varann media. Det är i princip bara medierna i P1 som gör det. Där skulle det behövas. Det finns någon sån här gentleman's agreement typ mellan Aftonbladet och Expressen. Att de faktakollar inte varann för det skulle bli riktigt bråkigt. Det borde de göra.
Mm.
Du är ju själv mediamogul.
Nej, det är jag inte. Jag har 15% av aktierna i ett bolag då som äger nyheter idag.
Den resan skulle jag vilja att vi touchar lite. Jag har ju försökt få med Chang här. Du kanske kan woucha för mig efter det. Om jag behandlar dig bra sista halvtimmen här.
Yeah.
Nej, men så här. Första gången man hörde talas om nyheter idag så var ju det utmålat som en nazisttidning.
Ja, så.
Alltså det var ju med på den här listan. Så här, de här behöver ni aldrig dela ifrån.
Såna där, ja just det.
Akter för de här.
Så att ni inte blir smittade liksom. Ja.
Men nu helt plötsligt kan Chang vara med i någon panel på typ Sveriges Radio eller Svenska Dagbladets podd.
Mm.
Den resan är ju... Och jag var jätteskeptisk till Chang Frick tills jag började lyssna på Sista Måltiden.
Mm.
Det är inget dumhuvud där eller?
Nej. Nej för 17.
Hur hittar ni varandra?
Historien bakom är faktiskt lite kul. Han var en motpart. Jag är ju jurist. Och han var faktiskt motpart då i någon liten twist. När jag företrädde en klient och Chang var på andra sidan. Alltså som han personligen inte ombud då utan Han personligen var det. Och jag kände igen namnet lite för att han hade härjat lite här i Skåne i Sverigedemokraternas ungdomsförbund något år innan. Så att vi kom att språka lite. Han kände igen mitt namn lite grann ifrån Centerpartiet. Jag hade ju på den tiden varit en del i Centerpartiet på olika funktioner. Som fritidspolitiker då. Men det är preskriberat nu. Det fortsatte så småningom att vi hade lite kontakt. Och sen så tror jag vi kan väl gå framåt då till 2016. Då ville han ha lite hjälp med att få bolagiserat Nyheter Idag som han hade drivit i några år, men då som en enskild firma. Så att om ett bolag kunde ta över driften av det där, ett litet aktiebolag. Och det var innan jag var partiordförande i Medborgerlig Samling och så vidare, så att ja visst, sa jag, vi kör väl på det. Och på den vägen är det.
Du känner ingen av den här berömda beröringsskräcken?
Nej, det alltså. Nej, det gör jag inte. Jag tycker det är larvigt bara att hålla på det här sättet. Och det enda sättet att bekämpa det hela är ju att faktiskt bara strunta i det och göra sin grej.
Är det det som håller på att ske nu? Alltså nu hoppar vi friskt här, men är det det som håller på att ske i riksdagen nu?
Ja, delvis. Det vänder, alltså anledningen till att Jean Frick är med i olika debattprogram inom gammelmedia nu, det är ju inte för att Nyheter Idag eller Jean Frick för den delen har förändrats så otroligt mycket. Det är omvärlden som har förändrats.
Mm.
Det här berömda sillstimmet har vänt och plötsligt så blir det som tidigare var kätteri är plötsligt helt i sin ordning, va?
Hur går det till när det där vänder? Aron Flam pratade om det när han var med också, att Sverige är som en stor oljetanker som sakta byter riktning, och sen när den är på väg åt andra hållet så säger de som styr att nej, men vi har alltid varit på väg hit.
Mm. Mm.
Det är jättekonstigt, alltså hur går det till? En enkel fråga, va?
Ja, hur det går till. Sverige är en samförståndskultur som bekant. Väldigt mycket så. Det är ju ett, jag tror det i grunden handlar om att det är Sverige historiskt har byggts upp av bönder i småbyar.
Mm.
Vi har haft en fri allmoge, liksom. Bondeståndet har haft ett ganska stort inflytande i Sverige. Men paradoxen blir ju då att det kanske blir lite rätt mycket så här. Den delen från bondekulturen, att man ska försöka undvika att vara den här kverulanten. Det finns till och med ett svenskt ord som jag tror inte tror finns i något annat språk. Vi säger rättshaverist.
Mm.
Ja. Och så vet alla vad man menar, men det är någon som avviker väldigt mycket i uppfattning hela tiden. Nu ska inte jag på något sätt säga att det inte finns folk som är fullständigt galna haverister, liksom, självklart. Men jag tycker det är lite intressant att det finns ett ord för det i svenskan. Och att det absolut är väldigt negativt. För att bondekulturen handlar mycket om att slå råd, ha ett rådslag och komma överens. Och sen så kör man liksom på det. Och man är försiktig med att sticka ut för mycket om det nu är så här småbyar och så.
Mm.
Det har väl förts in lite i det svenska samhällslivet, i den politiska kulturen. Och därför så gör man på det sättet då att när man bestämmer sig för att nu byter vi riktning så vill man inte riktigt prata så jättemycket om vad som har varit. Vi glömmer lite det som var igår. Ungefär så. Och är det intellektuellt hederligt? Nej, det är det naturligtvis inte.
Nej, vi såg...
och få de som var dissidenter tidigare en massa tack sen för att de vågade stå upp. Nej, det får de inte. Tvärtom, de blir majoriteten som har bytt riktning tycker att de bara är en jobbig påminnelse om vad man höll på med tidigare. Så då, man får, det är inte särskilt tacksamt att stå ut lite när hela flocken tycker någonting annat, men det är uppenbart att flocken har fel. Sen är hela flocken, det är också en sak som jag vill ändå betona, att jag vill, alltså hela flocken, nu pratar vi om ett slags politiskt etablissemang, inte vad folk säger, vad folk tycker i Sverige generellt. Jag menar, om vi tar en brännande fråga nu här med invandringspolitik. Enligt SOM-institutets mätningar, och man går långt tid tillbaka, så är ju det en fråga där folket och politikerna under väldigt lång tid har haft en signifikant olika uppfattningar. Om vi nu tar och generaliserar lite. Folk har generellt tyckt att man bör strama åt en del. Det betyder inte att det har inte haft rasistiska skäl, utan det har haft just de skälen som politikerna nu pratar om. Vi måste liksom lugna ner oss lite här, va?
Men de som har salufört det har ju blivit rasiststämplade, ja, ja. Rejält. Jag antar att du har åkt på det några gånger också.
Ja, men naturligtvis. Naturligtvis. Ibland har jag berättat att det är samma dag så har jag kunnat bli stämplad som brun och som globalist liksom. Då tänker jag att den dagen gjorde jag nog någonting rätt i alla fall. Ja, det var en liten anekdot. Men naturligtvis de här begreppen används ju för att på något sätt i ökad desperation för att tysta ner diskussionen och kanske också för att den egna världsbilden, det är alltid lite jobbigt när den egna världsbilden inte riktigt stämmer överens med verkligheten längre, och att justera den världsbilden är jobbigt.
Framförallt om man inte kan göra den så där långsamt med oljetanken, utan om den måste om man måste dra handbromsen.
Och då blir det någon slags så här dubbeltänk, eller vad man kallar det i den här George Orwells 1984. Att man kommer med konstiga, helt oförenliga budskap. Som att socialdemokratin till exempel kan stoltsera med att efter att de tog över regeringsmakten så har den stora vågen av asylinvandring minskat en del. Inte, absolut, den är fortfarande hög, invandringen, men den har ju, men det är bara att titta på data. Den peakade väl någonstans där 15, och sen så har den stegvis gått ner. Och att man nu då i debatten kan ta fram det som någonting positivt. Men om sen Ulf Kristersson säger att den politik som har förts inom invandringsområdet har inneburit att invandringen har blivit en belastning, då blir det ett jävla liv. Men det, ni tycker ju själva det, eftersom ni stoltserade med nyligen att ni har fått lite mer ordning på torpet, påstår ni själva.
Ja, ska man vara drakonisk mot socialdemokratin, så är den ju, jag vet inte vem det var som sa det, men alltså de har två huvudpunkter, det är att ta makten och behålla makten.
Och de är ganska skickliga på det. De är mycket skickliga på det. Jag ska ta bort, även om de kanske har tappat lite stinget, men jag menar, nu det senaste som har varit att nu är de åter i regeringsställning, och det bygger ju mycket på deras förmåga att söndra och härska.
Mm. Och säga, att ta hand om sina egna. De är jätteduktiga på det. Mycket bättre än de andra.
De märker, förmodligen märker väl de, att så länge Centerpartiet håller på som de gör, så kan Socialdemokraterna fortsätta att styra. Och centerpartisterna i den nuvarande ledningen av det partiet verkar vara väldigt känsliga för den här typen av av extrema överdrifter och moraliserande uttalanden och hänvisningar till 30-talet och allt vad det nu är som försiggår i den här konstiga debatten som har väldigt lite med verkligheten att göra. Och därför kör sossarna all in på det. Mm. För de märker ju att jag skulle gissa att de har dragit slutsatsen att i alla fall för nu och även på sikt håller Annie Lööf på deras planhalva.
Du menar mitt i den breda mitten?
Just det, den jättebreda mitten.
Allt beror på nyspråk och orwelliansk bildning. Mm. Du, vi ska avsluta med det fasta segmentet Hur fel har jag? Där jag kommer slänga 3 stycken fördomar på dig. Och du kommer få gradera dem från 1 som är lägsta betyg till 5 som är högsta betyg.
Lägsta betyg är det att det är fördomar.
Att det är fel.
Rätt eller fel?
Ja. Att det är fel. Ja, så här, hur fel har jag? Då kör vi.
Hur fel har jag? I samarbete med Solfamiljen.
Apropå din bakgrund som centerpartist börjar vi med är du har stängt av tvn för att Annie Lööf var med.
Jag har ju inte någon riktig tv sedan några år tillbaka.
Stängt av streamen då. Bara, nej, det här orkar jag inte lyssna på. Klick.
Ja, det stämmer säkert. Ja. Jag kan inte komma ihåg just nu när det hände, men jag sätter väl en 5 på det. Eller var det 1 eller 5 nu?
5 är högsta betyg.
Då stämmer det. Ja, okej. Okay. Jag sätter en 5 på det då.
Din uppfattning om Nooshi Dadgostar ändrades radikalt åt det positiva hållet efter misstroendeförklaringen?
Jag sätter en 3 på den kanske.
Ja,
jag är inte helt, jag tycker att det blir lite, nästan lite pinsamt när hon plötsligt blev någon slags hjältinna som om hon vore någon.
Men det säger ganska mycket om klimatet, alltså när jag säger, ja men nu har vi helt plötsligt en politiker som säger att hon, eller gör det hon säger att hon ska göra.
Mm. Alltså, men det jag ger henne att det var väl genomfört, väl spelat med de korten hon har på hand.
Ja. Fördom nummer 3. Hellre Donald Trump än Joe Biden, och mycket hellre Donald Trump än Hillary Clinton.
Oh. Jag säger 4 där. Jag hoppades faktiskt på att Donald Trump skulle fortsätta i förhållande till Joe Biden. När det gäller att ställa honom mot Hillary Clinton. Ja, det är en bra fråga. Jag kan för lite om amerikansk politik för att kunna säga någonting säkert där. Det som gör mig orolig med Joe Biden är ju det är ju hans vänstergir när det gäller just identitetspolitik och den biten som är så pass skadlig för USA och för världen. För allt det som händer där kommer ju hit.
Jag tror inte han mår så bra, ja. Joe Biden, när man
nej,
tittar
nej,
på...
Som hans person, nu pratar jag om Joe Biden-administrationen.
Ah, okay.
Kanske mer än Joe Biden som person.
Han verkar vara på väg att stämpla ut, tänker jag.
Alltså, ja, är... ja. Och att kontrastera det mot då Trump-administrationen mer än kanske bara prata om dessa två personer. För Trump är ju, har ju inte alla hästar hemma heller.
Nej, nej. Alltså, det är ju fantastiskt att demokraterna lyckas skaka fram kanske de 2 sämsta kandidaterna i partiets historia i 2 efter på varann följande val mot den tokaste jäveln i republikanernas historia.
Ja, ja. Det är väl ett fattigdomsbetyg om något.
Ja. Mm. Jag har så mycket frågor kvar här till dig, men nu har vi dragit över så jag ska tacka dig, Ilan, för att jag fick prata med dig. Mm. Kanske lite närmare att rösta på er, men hisspitcha på slutet och förklara för mig varför en röst på er, framförallt i riksdagsvalet, inte är bortkastad när ni liksom inte ens har en 10%. Berätta.
Därför att ju starkare vi blir, oavsett vilken sida om 4%-spärren vi hamnar på, ju mer inflytande, ju mer påverkan utövar vi. Jag ser ju att vi redan har en viss påverkan på ett par andra borgerliga partier. De kan tänkas försöka triangulera oss lite, det vill säga anpassa sin politik en del efter våra frågor. Det tycker jag mer sett i ett par frågor. Så att det här handlar ju ändå om en långsiktighet. Det är inte så att det är just detta valet är livsavgörande för hela vår framtid, huruvida vi hamnar på den eller den sidan av 4%-spärren. Men däremot på, jag tänker ju på längre, jag tänker ju 10-20 år framåt. Och ju starkare vi blir, ju mer inflytande får ju vårt perspektiv på saker och ting. Så att alla som tänker i de här banorna, gör inte det. Och om ni alla slutar tänka i de banorna så kommer vi över 4%, det lovar jag. Det är ju lite spelteori det här.
Det ska bli oerhört intressant att följa er. Vi kanske får tillfälle att göra en uppföljning av det här. Vi har inte pratat BARD, vi har inte pratat PRIDE, vi har inte pratat grundavdrag på 100 000. Vi har jättemycket grejer kvar att prata om.
Ja, men då tar vi en uppföljning. Låter jättebra.
Vi gör det. Tack så mycket för att jag fick låna dig.
Tusen tack, ha det gott.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.